Ja, här är lite förkylt idag. Både jag och Samuel är lite sådär snörvliga. Ni får hålla till godo med det. Vad sa du? Vi bjuder på det. Vi bjuder på det. Men det går åt rätt håll i alla fall. Det går åt rätt håll, gör det. Det är som sagt, som Samuel sa här i början, det är vår sista gudstjänst för året och vi går ett nytt år till mötes ju. Jag tänker att en del, när man kommer till den här tiden på året och man närmar sig nyår, man kanske börjar fundera på, ska man göra några nya löften? Ska man göra någon, tack Lars-Erik. Ska man ge sig själv en utmaning inför det nya året? Kanske sporras man till någon form av nystart eller någon skärpa till fokus på något sätt. Kanske etablera lite nya goda vanor. Kanske försöka bli av med lite dåliga vanor. Eller är du den typen som kanske bara blir stressad av allt sånt där och tycker nej, det går ändå inte. Bara låtsas som att det är en ny dag, vilket i och för sig är den 1 januari. Men ändå. En del kanske istället börjar reflektera över vad som har varit. Man tänker tillbaka och funderar på året som har gått och vad som har hänt. Och man kanske stannar upp och blir lite eftertänksam innan man vill kasta sig över någonting nytt. Och det är ju förståeligt. Det är ju inte bara ett år vi avslutar, utan vi avslutar ju ett decennium. Det har man ju sett åtskilliga nyhetsprogram som ska summera decenniet som har gått. Och så nu går vi in i 2020. Istället ska vi lära oss inte bara skriva en ny siffra på slutet, utan skriva två nya siffror på slutet i årtalet där. Kanske det bästa är att vi gör lite av varje. Att älta saker som har varit, det leder ju ingen vart. Men att kunna se tillbaka på dagar som har gått, på år som har gått, med tacksamhet. Och låta de lärdomar och erfarenheter vi har samlat på oss längs vägen hjälpa oss att lysa upp vägen in i framtiden. Det är väl det som kallas för visdom, tänker jag. Den som inte lär sig av historien kommer att återupprepa samma misstag, brukar man säga. Det finns ett ord, eller en fråga, som har vuxit här under hösten i mitt liv och som vi har pratat om lite grann som församlingsledning också. Men jag skulle i alla fall vilja använda det som en liten språngbräda in i det nya året. Både kanske för oss själva och ta till oss och tillsammans som församling. Det ordet är varför. Det finns en berättelse som jag hörde för ett antal år sedan som etsade sig fast hos mig och som liksom aldrig riktigt släppte taget. Jag kan nästan slå vara om att jag har berättat den någon gång tidigare, men jag hoppas att det är så länge sedan att många har glömt bort den. Men, och jag har aldrig riktigt fått sanningshalten bekräftad i den här berättelsen, men det som är så bra med berättelser är ju att de kan ju vara sanna utan att vara sanna, eller hur? De kan innehålla sanning utan att vara en exakt återberättelse. Jag menar, jag tänker ju att Jesus är en god förebild med sina liknelser. Jag tänker att allt det som han berättar om var kanske inte faktiska händelser, men de är ju lika väl sanna, eller hur? Kan vi se nästa bild? Lasse, lite stämningshöjande bild här. Så här ungefär går den här berättelsen. Det förbereds en söndagsstek hemma hos en familj. Mamma står vid köksbänken och förbereder det här köttstycket som ska tillagas. Äldste sonen står jämte och tittar nyfiket på hur mamman gör. Det är ett fint stycke kött, det ser vi där, eller hur? Kanske inte just den, men vi kan låtsas det. Men så plötsligt skär mamma bort ena stycket i änden, en ganska rejäl, väl tilltagen bit, och lägger den åt sidan. Och hon fortsätter putsa på det här köttet som om inget har hänt och förbereda. Men sonen däremot, han blir lite fundersam och frågar, varför skär du bort en bit av köttet så där? Och va? Svarar mamma. Ja, jag vet inte riktigt. Min mamma gjorde alltid så. Jag antar att kött blir väl bättre när man gör så på något sätt. Vi kan ju fråga mormor nästa gång vi träffar henne. Så det går några dagar och mormor kommer på besök en eftermiddag. Och mamman har hunnit bli lika nyfiken som sonen. Och mormor har knappt hunnit hänga av sig kappan innan frågan ställs. Varför skär man bort en bit från söndagssteken innan man lagar till den? Jo, nej men det är väl för att det märks att mormor svävar lite på målet där också. Jag vet faktiskt inte. Min mamma gjorde alltid så. De hade ju gård och de hade ju kött ifrån egna djur. Jag antar att hon vet lite mer om det här än jag. Jag gjorde bara som hon i alla fall. Vi kan väl fråga henne när vi träffar henne nästa gång. Det dröjer inte så länge eftersom gammelmormor snart fyller år. Så nu är både mamma, nu är både pojken och mamma och mormor nyfikna på att höra vad man verkligen vinner på att skära bort den där biten av kött innan man tillagar det. Knappt har man satt sig runt fikabordet förrän sonen brister ut. Gammelmormor, jag såg mamma skära bort en bit av söndagsteken innan hon skulle laga till den. Och hon vet inte riktigt varför hon gör så, bara att hon lär sig det av mormor. Och mormor, hon säger att hon inte heller vet, men att hon har sett dig göra det. Varför blir köttet bättre när man skär bort en bit? Gammelmormor, hon brister ut i ett hjärtligt skratt. Varför köttet blir bättre? Nej, jag vet inte om det blir bättre, men när vi hade gård och fick hem köttet från slaktaren så var stycket som vi använde till söndagsteken alltid lite för stor för att få plats i min gjutjärnsgryta. Så jag skar av en bit som jag sparade. Och den kanske fick bli lite extra lyx när man skulle mala köttfärs vid ett senare tillfälle. Men att det blir bättre, nej, det där vet jag ingenting om. Och så slutar berättelsen. Kan man dra lite slutsatser från detta. För ungefär 10 år sedan, nästan exakt, så höll en brittisk-amerikan vid namn Simon Sinek höll ett TED-talk. Ni vet de här korta presentationsformaten. Det finns mängder av TED-konferenser som arrangeras över hela världen. Och så kan man se de här, de blir väldigt populära ofta, de här korta föredragen om intressanta människor som pratar över intressanta teman. Hans TED-talk då, som han höll 2009, är än idag ett av de fem mest sedda föredragen någonsin på TED.com. Ämnet var hur stora ledare inspirerar till handling. Och det är väl värt att se i sin helhet, men han definierar i sitt föredrag vad han kallar för sin gyllene cirkel om hur framgångsrika ledare och organisationer utövar inflytande. I hans cirkel, nu skulle jag inte haft den på skärmen här, men det har vi inte just nu för den glömde jag lägga med. Men där har han ett varför i centrum. Och utanför den cirkeln finns en liten större cirkel där vi rör oss ut till ett hur. Och ytterligare längre ut så finns det en till cirkel där det står vad. Så vi har alltså varför, hur och vad. Och i korta drag så menar Sinek att det som skiljer en framgångsrik organisation från en som inte lyckas är att de har ett väldigt tydligt varför med vad de håller på med. Eftersom de själva är medvetna om och som de inser är drivkraften inte bara för dem själva utan också nyckeln till att attrahera anhängare, kunder eller vad det nu kan vara för någonting. Och Sinek säger i sitt föredrag: "People don't buy what you do, they buy why you do it. And what you do simply serves as the proof of what you believe." Det översätter det lyder ungefär så här: folk köper inte vad du gör, de köper varför du gör det. Vad du gör är helt enkelt ett bevis på vad du tror på. Och jag tänker lite, den här berättelsen och den här steken, det spelar inte jättestor roll om den är sann eller inte, för att den illustrerar någonting som är sant. Det är väldigt lätt att ärva eller att anamma och ta till sig ett vad utan att reflektera över vilket varför som ligger till grund för det. Vi kan ta ett exempel som jag tror att en del av oss här kan relatera till. En del av oss här i den här församlingen kanske har funnit en kristna tron senare i livet. Andra har haft den med sig på ett eller annat sätt redan från modersmjölken. Kanske har föräldrar, mor- och farföräldrar som haft en tro som de har lämnat vidare, fört över till kommande generationer. Och många av oss, jag skulle tro att de flesta, har genom olika erfarenheter, processer, upplevelser fått sedan göra den tron till vår egen. Men många av oss kanske inte hade fått del av den alls om inte det vore för att det var någon som lämnade den vidare till oss. Vårt varför, vår värdegrund, det som vi står på, det som vi bygger våra liv på, det vi tror på, det formas till stor del av våran uppväxt, våran miljö, våran omgivning. Det kan vara familj, vänner, skola, kyrka och så vidare. Och en del av oss som har barn, kanske barnbarn, vi gör det från tidiga generationer och nu vill vi föra vidare någonting som de får ärva från oss. Det är ofta lätt att vi plockar upp ett vad, vi plockar upp ett beteende utan att kanske egentligen förstå det högre syftet med det. Vi ber bordsbön, vi ber aftonbön, vi kanske ber tillsammans som familj, vi ber själva, vi läser vår bibel. Vi går i kyrkan på söndagar, vi vet hur vi ska göra när vi väl är här i kyrkan på söndagar. Men ett vad är inte samma sak som ett varför. Vi kan ta till oss ett vad utan att förstå ett varför. Vi kanske aldrig riktigt har förstått vad vårt varför är för någonting. Och jag tänker, när man lyssnar på då ett sånt här föredrag som Simon Sinek, när han pratar om ledarskap och hur man påverkar och influerar och så vidare, så är det lätt att tänka att ja, det där är ju ledarskap, entreprenörskap, företagande och sånt. Men jag tror att det finns en kärna i det han pratar om som är en universell sanning. Det handlar ju inte i första hand om att hitta ett recept till framgång, till resultat, om att nå succé och framgång och siffror och hit och dit, utan det handlar om att hitta sitt varför, sitt rätta varför. Därför att annars så blir vårt varför något annat än det som borde vara där istället. Det finns liksom inget tomrum där i mitten. Man kan inte liksom bara skippa och säga att man inte har ett varför. Det finns alltid någonting som driver oss. Det finns alltid en drivkraft i våra liv. Det finns alltid någonting som ger mening till tillvaron. Så har vi inte ett varför, så kommer det vara någonting annat som driver oss framåt. Det är liksom som Bob Dylan sjöng, you gotta serve somebody. Det finns alltid någonting som leder oss genom livet. Det finns alltid någonting som ger oss ett syfte. Jesus talar om det också när han säger, vi kan inte både tjäna Gud och mamma. Vi måste alltid välja någonting. Vi måste hitta ett varför. Det måste finnas någonting som vi förankrar våra liv i, som blir syftet, som skapar mening. Som inte bara blir ett beteende där vi gör saker för att vi har lärt oss det, utan det finns en drivkraft och ett syfte. Och svaret på den här, vad som är vårt varför, det är väl kanske föga överraskande att vi hittar det hos Gud. Chockerande, jag vet. Att vårt ursprung, vårt syfte, vår existens, vårt varför, det finns hos Gud. Men det är väldigt lätt att stanna där och säga, ja, men det är väl självklart att vi har det i Gud. Men att verkligen landa i det, konkret på något sätt, i den förebild och det exempel som vi möter i Jesus från Nazaret. Vi sjöng i sången här tidigare om, från tidens början var du ordet. Det eviga ordet. Det som Johannes kallar för logos. Hämtat ifrån den grekiska begreppsvärlden om de första kristna rörde sig. Eviga ordet, det som alltid varit. Kristus som blev kött och tog sin boning ibland oss. Men inte bara i det konkreta i Jesus från Nazaret, utan också förstå att bakom allt detta, bortom allt detta, så finns också det stora och eviga Kristusmysteriet. Det som fanns långt före ens Jesus föddes hit till jorden. Lyssna här vad Paulus skriver i Kolosserbrevet 1:15-17. Så ni får upp det på väggen här, så får ni hänga med i de verserna. Ja, där ja. Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting och allting hålls samman i honom. Vem är det som Paulus pratar om här egentligen? Är det Jesus från Nazaret, snickarens son, som fanns före allting? Där gick han runt i sin klädnad som passade för en första århundradets jude och gick där med sin hammare och väntade på att få födas till jorden från tidens början i all evighet. Han fanns före allting, allting höll samman i honom. Är det Jesus från Nazaret, den som allting blivit till genom och till vilket allting syftar? Jag tror att Paulus, när han mötte Jesus, när han mötte Kristus på Damaskusvägen, så fick han en inblick i någonting som många av oss kanske knappt ens har skrapat på ytan av vad det är för någonting. Kristus, det är inte Jesu efternamn. Han heter inte Jesus Kristus och så lägger vi på det som en slags, och så använder vi dem. Vi använder dem gärna, byter dem lite sinsemellan och tänker att vi pratar om samma sak. Men Kristus, det tror jag, när Paulus, han pratar om i Kristus, en Kristo, säger han. Det är namnet på den här eviga, det eviga ordet, logos, det som fanns från all början. Från all tids början, det som är mycket större, det som är bortom allting som vi kan förstå. Kristus är namnet på den här eviga verkligheten som alltid har varit. Vi har varit väldigt bra på att omfamna Jesus Kristus, mannen från Nazaret. Och jag antar att det är vår entusiasm över att vi har fått se Gud. Vi har fått någonting som vi kan ta på, någonting vi kan relatera till. Men vi kanske glömt bort den här eviga verkligheten bortom. Vi behöver balansera båda de här. Jesus, mannen från Nazaret, och den eviga Kristus. Den som jag tror, den som talar när Jesus säger: jag är och jag var innan Abraham blev till. Om inte detta börjar få tanken att svindla och få oss att chippa efter andan, så vet jag inte riktigt vad som kan få oss att göra det. Vi har sjungit sånger nu i jul om att vi går och knäböjer hos barnet i krubban och stjärnan lyser där och allting är fint och det är så nära och det är smutsigt och det är påtagligt och så vidare. Men vi måste också återvinna vår förmåga att knäböja i vördnad inför det oändliga mysteriet. Att också få bli överväldigade av någonting som är så mycket större än oss själva. För annars så slutar det bara med, Lasse, vi får se den här bilden. Det är inte bara brorsan Jesus som vi är kompis med och som vi kan relatera till och som vi är lite så här high five med. Och ja, men Jesus är med mig och han är min kompis. Utan bortom detta finns också det eviga, väldiga mysteriet som vi måste få drabbas av. För att det är där i den dubbelheten som vi hittar vårt varför. Gud älskar. Vi finns till för detta. Vi finns till för att Gud älskar. Och Gud älskar genom att bli det som Gud älskar. Gud älskar skapelsen så till den grad att Gud själv blir skapelse. Gud blir det skapade. Det som vi precis ägnat alldeles för många portioner julmat och kanske stressat runt i julhandeln för att på något sätt fira på bästa sätt. Jesu födelse är egentligen en naturlig fortsättning på det som hände i evighetens gryning när skapelsen sattes igång, när Gud skapar. Därför att Guds kärlek är ett ständigt utgivande, ett ständigt utflöde. Det är någonting som måste ges vidare, som måste lämnas vidare, som måste få tas form och bara ges vidare och vidare och vidare i allt större cirklar av kärlek och omfamning och inneslutande. För att Guds kärlek är någonting som ständigt flödar sedan begynnelsen. Och Richard Rohr säger i sin bok The Universal Christ, formulerar det på ett sånt fantastiskt sätt. Han säger att det är nästan mer korrekt att prata om att Jesus föds ut ur skapelsen än att Jesus kommer in i skapelsen. Därför att skapelsen är redan mättad av Gud själv, av Guds närvaro, av Kristus, av det eviga. Ur allt detta så får vi möta människan Jesus, där det gudomliga och det mänskliga förenas på ett ofattbart sätt. Vi lever våra liv på en global arena. Och det har vi alltid gjort. Långt innan globaliseringen blev ett fenomen. Långt innan flygresor, internet, virtuella möten, FaceTime och annat har fört oss närmare varandra än någonsin förut. De grekiska stoikerna förstod detta fenomenet ett par hundra år före Jesus när de pratade om att vi är kosmopoliter. Vi är världsmedborgare. Vi lever för varandra. Vi är inte små isolerade öar av individer som bara jagar sitt eget, utan vi är till för varandra. Och det är ju detta som är att vara kyrka. Det är det som är att vara församling. Vi är en familj. Visst, vi utgör små klickar och små familjer, men detta är ju vår familj. Och i förlängningen är ju hela världen våran familj. Hela skapelsen. Broder Sol, syster Måne, som Franciscus pratar om. Vi hör alla samman. Vi läser i Galaterbrevet 3 och vers 28. Nu är ingen längre slav, jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus, en Kristo. I Kristus är vi alla ett. Och jag tror att Paulus där på Damaskusvägen, han fick en inblick i detta, han förstod detta. Han har fått inblick i det här mysteriet som många kanske glömt bort under de århundraden som passerat sedan dess. Vi kan återigen höra Paulus i Galaterbrevet kapitel 2, vers 19-20. Jag har blivit korsfäst med Kristus, men jag lever, fast inte längre jag själv. Det är Kristus som lever i mig. Det är inte längre jag själv som lever, utan det är Kristus som lever i mig. Och vidare så säger han i Kolosserbrevet, kapitel 3, vers 11. Återigen, det är ett eko, vi känner igen orden ifrån Galaterbrevet. Det känns nästan som att det är ett viktigt tema för Paulus när han skriver detta till flera församlingar. Då är ingen grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar, skyt, slav eller fri. Nej, Kristus blir allt och i alla. Förstår vi egentligen vad det Paulus pratar om här? Nu lever inte längre jag, det är Kristus som lever i mig. Vi är inte längre enskilda individer. Det är inte så att vår personlighet utplånas. Men hela vårt syfte, hela vår mening förankras i någonting mycket större. Kristus är allt och i alla. Vi rör oss från ett litet, smalt, egocentriskt jag till ett globalt, universellt vi. Där vi hör samman, allt hör samma, allt hör hemma. Allt varför får sitt svar i Kristus. Och när vi förstår att vårt sanna varför, vårt syfte finns i Kristus. Vår identitet finns i Kristus. När vi förstår att det som vi jagar, försöker hitta någonting där ute, det finns redan här inne. Då finns det möjlighet för oss att röra oss bort ifrån våra små egocentrerade individualistiska krav på Gud och på varandra och in i den oändliga famn av gränsöverskridande och gränslösa kärlek som är Guds egen natur. Så återigen som vi sjöng i lovsången här i början om den oerhörda, ofattbara kärleken från Gud som är större än vad vi någonsin kan förstå. Jag tänker att det kanske har varit lättare att lämna en lite vidare, en liten som sista predikan här nu i år, att ge en liten sådär hur du kickstartar ett bra 2020 eller en liten uppmaning att kom igen, kavla upp ärmarna, nu kör vi. Eller så här blir du ditt bästa jag. Men istället vill jag bara säga att du kan inte göra så mycket. Det finns redan här. Det du behöver finns där du är. Du behöver bara stanna upp, se det, känna igen det, ta till dig det och låta det omfamnas av det. Ibland tror jag att man behöver röja lite. Det är så mycket av våra vad som poppar upp och som gärna blir som ogräs som växer och som vill kväva. Och vi behöver kanske jämna till marken innan någonting nytt kan få växa fram och spira. Kanske de här orden kan få ett litet spartag i det arbetet. Det är min förhoppning och min bön inför det nya året. Amen.